Då säger jag hej och välkommen till Bibeltimman med mig, Gert Torstensson, pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi läser ju Markus evangeliet tillsammans och vi har kommit till det 14 kapitlet, vers 32. I det här avsnittet så ska vi dels läsa om Jesu kamp i ett Getsemane trädgård och sen också om hur det gick till när Jesus fängslades och fördes bort. Det kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: "Sätt er här medan jag ber." Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest och sa till dem: "Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka." Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: "Abba far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: "Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: "Sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här." Ja, det finns väl få texter där man så tydligt kan uppleva atmosfären som är det som händer i och runt Getsemane. Getsemane är ju namnet på den trädgård som Jesus och lärjungarna ofta brukade vara i och som nu står i förgrunden för världshistoriens största kamp. Det är lätt att få bilden av Getsemane som en gigantisk trädgård, men det är faktiskt tvärtom, en ganska liten och oansenlig trädgård med ett antal gamla olivträd. Namnet Getsemane betyder ju olivpress. Vanligtvis var det olivolja som pressades i Getsemane, men den här kvällen är det människosonen som ska pressas. Han ska uppleva pressen och tyngden från bördan av våra synder. Så till den grad att han svettas blod i nöd och ångest, som en försmak av det som skulle komma att hända på korset. Om du tror att det är på grund av rädsla för döden som Jesus har ångest, så tror du fel. Jesus, han var inte rädd för döden, utan det var syndabördan. Det var våra samlade synder som Jesus bar och som han nu dignade under. Jag har varit i Getsemane och det är speciellt att vara där verkligen. Och samtidigt tänka på att det här var platsen där Jesus utkämpade sin kamp. Platsen där han föll ner på knä, där han bad till sin far i djupaste nöd och ångest. Jesus, han hade ju tre gånger tidigare förutsagt sitt lidande, sin död och sin uppståndelse för sina lärjungar. Vi kan väl passa på att bläddra tillbaka och påminna oss om vad han hade sagt. Och vi börjar i det 8:e kapitlet och läser vers 31. Sedan började Jesus undervisa dem: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter tre dagar uppstå igen." Rakt på sak talade han om detta. Jesus, han säger att människosonen måste lida, han måste bli förkastad och han måste bli dödad. Men han säger också att han ska komma att uppstå på den tredje dagen. Vi läser fortsättningsvis från kapitel 9, vers 30. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, människosonen ska utlämnas i människornas händer, och de kommer att döda honom. Men tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. Och det tredje tillfället, det finner vi i 10:e kapitlet med början på vers 32. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Och det är ju här i Getsemane detta lidande tar sin början. Man kan säga att Jesus i och med Getsemane slutade att undervisa om den eskatologiska sluttiden, ändens tid i ord, för att istället inleda den i handling. Vi har väl kanske alla funderat runt Jesu bön om att om möjligt få slippa dricka bägaren, som han uttrycker det. Men Jesu bön till fadern om att eventuellt ta bägaren ifrån honom ska nog tänkas vara mer retorik. Den var inte avsedd att framkalla ett svar, utan uttalad mer för vår skull, för att lära oss någonting. Egentligen så sa ju Jesus, Fader, om det finns något annat sätt än min korsfästelse på vilket ogudaktiga syndare kan bli frälsta, så är det dags att uppenbara det nu. Men det kom inget svar. Himlarna var tysta. Och av den tystnaden så förstår vi att det inte fanns något annat sätt. Det fanns inget alternativ. Han måste lida. Han måste dö. Och allt, mina vänner, det skedde för vår skull. För att vi skulle få gemenskap med Gud. För att vi skulle få våra synder förlåtna och bli försonade med honom. I Jesus Kristus. Jesus, han böjer sig under faderns vilja. Det var ju det som kännetecknade Jesus i allt. I allt. Underställd faderns vilja. Ska vi läsa ett par verser ifrån Filipperbrevet, det andra kapitlet. Vers 6, 7 och 8. Han var till i Guds gestalt. Det talas om Jesus alltså. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Vi läser om hur Jesus tog med sig tre av sina lärjungar lite längre in i trädgården. De tre som ofta fick följa med när någonting viktigt skulle hända. Det var ju samma tre som fick följa med upp på förklaringsberget. Och det var återigen dessa tre som fick följa med in till Jairus när Jesus uppväckte hans dotter. Och här, som sagt, så får de också följa med Jesus lite längre in i trädgården än de andra, för att, som det var tänkt, vara ett stöd för Jesus i hans kamp. Nu blev det inte så mycket med det. De var ju varken till speciellt mycket hjälp eller tröst eftersom de upprepade gånger somnade när Jesus bad dem att vaka och själv gick bort för att be. De befann sig säkert så pass nära att de hörde honom be. Det står ju att Jesus bad återigen med samma ord. Och de märkte nog hur han kämpade med någonting som de inte förstod till fullo. Men likväl så kunde de inte hålla sig vakna. Det är spännande eller speciellt när vi märker hur Jesus talar till Petrus. Han använder namnet Simon. Simon, sover du? Petrus var liksom inte någon klippa, utan valet av det sätt som Jesus tilltalade honom underströk snarare hans svaghet. Anden är ofta villig. Så var det nog för lärjungarna också, det tror jag. Men köttet är svagt, den gamla människan som hela tiden vill ha sitt. Simon, kunde du inte vaka en enda timme? Säger Jesus till Petrus. I prövningens stund så är bönen viktig. Och det är ju därför Jesus uppmanade sina lärjungar att vaka och be. Men de orkade ju inte. Och de skämdes. De visste inte vad de skulle svara. Och de visste inte hur de skulle försvara sig. De visste ju vad som var rätt. Och de ville garanterat göra det. De visste vad de borde. Men likväl så kunde de inte mäkta med att be. Och tydligare än så här kan inte människans svaghet beskrivas. Ni lägger märke till tretalet. Tre gånger går Jesus in och ber längre in i trädgården, och tre gånger kommer Jesus tillbaka efter sin bönestund, och alla dessa gånger tvingas han inse att de sover. Jag tror att när vi tänker på vårt eget böneliv så vågar vi nog knappast döma Jesu lärjungar. Vi sover också ofta bättre än vi ber. Och våra tankar vill gärna vandra omkring när de istället borde hålla vakt. Det är ju visserligen en hypotetisk fråga, men jag kan inte låta bli en att fundera över ifall utgången hade blivit en annan om de hade lyssnat och följt Jesu befallning, varit vakna, vaktat och bett tillsammans med Jesus. Inte så att Jesu död hade kunnat undvikas, för den var ju i enlighet med faderns vilja, men kanske att lärjungarna hade kunnat stå upp lite bättre än vad som nu skedde. Då de fick fly hals över huvud och överge sin mästare, då han som mest av allt behövde dem. Så det är ju i bönekammaren som slaget avgörs. När Jesus väckte dem den tredje gången så säger han att stunden redan var kommen. Jag vill påminna oss om den undervisning som Jesus gav i kapitlet innan, i kapitel 13, när det gäller den sista tiden. Så säger han i vers 33, var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Och i vers 35, var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt, eller när tuppen gal, eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Ja, lärjungarna fick snabbt och påtagligt bli varse betydelsen av undervisningen om bön och vaksamhet. Nu var det inte deras herre som kom i ett semane, utan nu var det förrädaren som var på ingång. Och den stunden som Jesus talar om, den får Jesus kämpa ensam. Han skulle komma att bli ensam i fortsättningen också. Alla skulle överge honom och fly. Och Petrus skulle ju senare bedyra under ed att han minsann inte vare sig kände eller hade någonting med mannen Jesus från Nazaret att göra. I Getsemane så fick Jesus uppleva sig övergiven av sina tre närmaste lärjungar. Vid gripandet senare så flyr de allihopa, Och som om det inte var nog så får vi också dra oss till minnes den ångest som Jesus verkligen upplevde på korset. När han utbrast, min Gud, varför har du övergivit mig? Vissa saker mer än andra, vissa passager mer än andra får ju oss att verkligen känna och uppleva att det här är Petrus som står bakom det vi läser. Vi får ju detaljer här som vi inte hade kunnat få om det inte hade varit just ett ögonvittne som berättar. Vi får ju höra att Jesus tilltalar Petrus med namnet Simon. Och vi får veta att de inte visste vad de skulle svara när de hade somnat istället för att be. Och vi får också veta innehållet i Jesu bön faktiskt. Och att han bad flera gånger med samma ord. Och att han sa Abba, fader. Abba är ju det arameiska ordet för pappa. Som talar liksom mer om ett förtroligt förhållande. I Israel så hör man ju gång på gång barn säga Abba till sin pappa. Och har du tänkt på hur Jesus undervisade lärjungarna om bön? Och hur han också framstod som ett så tydligt föredöme så att de utbrast Jesus, du måste lära oss att be. Men det står aldrig vad jag vet någonstans att Jesus bad tillsammans med lärjungarna. Jag ska inte utveckla det här för mycket. Men det är nog så att vi kan bli undervisade i bön. Och vi kan också bli inspirerade och uppmuntrade av andra människors böneliv. Men sen till syvende och sist så är det vi själva som behöver erövra det där intima umgänget och relationen med Gud vår fader. Så att vi till och med kan utbrista Abba, pappa. Vi går vidare och läser ifrån vers 43 i det 14 kapitlet. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt, den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa, rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man, klädd i ett linneskynke över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. Nu ökar tempot i berättelsen. Det verkar inte som Jesus ens har hunnit prata klart innan Judas kommer tillsammans med en hop soldater för att gripa Jesus. Vi har ju tidigare läst om att de religiösa ledarna inte hade tänkt gripa Jesus under högtiden, men nu hade händelserna fallit så bra ut att de måste skrida till verket. Och Judas, han gjorde vad han lovade, pekade ut Jesus med ett avtalat tecken. Hälsningskyssen, vänner emellan. Det var den som skulle identifiera vem som var att gripa. Han tilltalade dessutom Jesus med ordet rabbi. Rabbi betyder ju min mästare. Och det gör ju, de här sakerna gör ju bara att förräderiet känns ännu värre. Ordet rabbi är faktiskt inte vanligt förekommande. Bara två gånger har det förekommit tidigare som en titel på Jesus här i evangeliet. Och det är Petrus som använder det båda gångerna. Dels så finner vi det vid sammanhanget på förklaringsberget när Petrus vill bygga hyddor åt Jesus och Mose och Elia. Då tilltalar han Jesus med ordet rabbi. Och dels när han påkallar Jesu uppmärksamhet över att fikonträdet som Jesus förbannade hade vissnat från roten. Men nu är det Judas som använder titeln. En titel som var tänkt som en hedersbetygelse. Och kyssen, något som man i vanliga fall brukade dela ut till dem som man stod nära i tron. Det som alltså var menat som en hedersbetygelse, som en kärleksbetygelse, blev nu istället nyckeln till döden. Så här griper man inte brottslingar. Så här griper man obekväma personer. Politiska fångar försvinner om natten. Plötsligt så är de bara borta. I det här fallet så fanns ju i alla fall vittnen. Och lärjungarna, de står där. De tycks vara helt överrumplade och omtumlade. Och vi förundras över att de blir tagna på sängen trots att Jesus vid upprepade tillfälle hade förvarnat dem. Och de gör lite tafatta försök att försvara Jesus. Johannes, han berättar i sitt evangelium att det faktiskt var Petrus som drog sitt svärd. Högg av örat på översteprästens tjänare och att tjänaren hette Malkus. Jesus han sa till de som hade gripit honom, jaha, som mot en rövare har ni gått ut. Jesus han pekade ut deras dolda agenda i kontrast till sin egen öppenhet. Och det här uttalandet skulle nog faktiskt också kunna förstås lite ironiskt. Jesus hade ju tidigare ställt översteprästerna och de skriftlärde till svars i templet och anklagat dem för att ha gjort templet till ett rövarnäste. Underförstått, om de nu såg Jesus som en rövare som man skulle tillfånga ta med påkar och med svärd, ja då kunde de ju lika gärna ha gjort det i templet eftersom de redan hade gjort templet till en rövarkula. Så flydde alla iväg. Och så avslutas den här texten med en detalj som Markus är helt ensam om. Han berättar om en ung man som tydligen finns med här runt händelserna i Getsemane. Kanske att han av nyfikenhet fått nys om någonting och gett sig ut i natten i bara nattsärken. Han försökte i vilket fall att följa efter Jesus, men då blev han gripen, eller de grep tag i honom, och han blev väl rädd. Så att han lät dem behålla skynket och se flydda naken, står det, sin väg. En förklaring vem det här skulle kunna vara och som har mycket gamla anor, det är att det är Markus själv. Han kan inte ha varit så gammal vid den här tiden, kanske ung tonåring. Och kanske hade han, ja nu bara liksom fantiserar jag lite grann, men han hade kanske likt en tonåring smugit sig ut i natten för att se vad som skulle hända. Vi vet ju att han bodde i Jerusalem i ett stort hus och att Maria var hans mor. Vi stöter på honom i apostelgärningarna. Och nu hade det skett det som Jesus hade förutsagt. Alla lärjungarna hade övergett honom. De här lärjungarna som hade lämnat allt för att följa Jesus. Nu så lämnar de Jesus i sticket när allt tycks bli för svårt och för farligt. Medan Jesus har lett dem in på korsets väg, så har de drömt om ära och makt i Guds rike. Medan Jesus både i ord och handling har manat dem till vaksamhet och till bön, så ger de efter för trötthet och slummer. Och så skingras gruppen. Och Jesus förs bort till maktens boning. Och där så stannar vi för den här gången. Jag vill verkligen hälsa dig välkommen tillbaka för att följa Jesus i det fortsatta påskdramat. På återhörande.